Fint att möta er i Brokyrkan igen. Ibland när jag ser mig omkring i vår kyrka, jag finns i Ryttargårdskyrkan i Linköping, så tänker jag, det här kan bara hända i en kristen församling. Alla åldrar vid fikaborden, moderater och sossar, miljöaktivister och vapeningenjörer, studenter och pensionärer med rollatorer. Eller det här nattvardsfirandet med höggravida kvinnor, papperslösa afghaner och änkemän i 85-årsåldern. Barn som har svårt att stå still i nattvardskön tillsammans med damer som har svårt att stå överhuvudtaget. Det är något otroligt vackert med den kristna kyrkan och dess mångfald. Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång. När du sätter dig och fikar här ute sen, så ha lite i bakhuvudet. Det här är på många sätt en unik mötesplats. Det är inte så många andra miljöer i det svenska samhället där den här mixen finns. Vi lever ju i en allt mer uppdelad värld. Och kyrkan blir på något sätt en motbild till det där. Och jag har ju några besök inplanerade här i Brokyrkan under våren, och då är planen nu i samråd lite med ledningen att vi ska tala lite grann om hur vi lever tillsammans. Vad menar vi med enhet? Vad menar vi med mångfald? Hur motstår vi frestelsen att polarisera, att misstänkliggöra varandra, att strida eller frestelsen att bli allt för lika varandra? De där sakerna ska vi fundera över under våren. Det är inte superenkelt att leva tillsammans. Så vi får se vad vi hittar på under våren. Men det där ska vi röra oss kring. Men jag skulle vilja börja liksom i en ganska självklar ände på det här resonemanget under våren. Och det är att tala om enheten i Kristus. Så det är rubriken för dagens predikan. Och jag ska läsa två textsammanhang, båda två från inledningen av första Korintsebrevet. Jag läser från kapitel 1, vers 11-13. Nu släcker han för att ni ska se. Och det är då jag inte ser. Vi får se hur det här slutar. Nej då, kör. Släck. Det blir lite spänning. Av Kloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger, jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er? Eller var det i Paulus namn ni döptes? Och så bläddrar vi till kapitel 3. Så står det så här ifrån vers 1. Jag kunde inte heller tala till er bröder som till andliga människor. Jag fick tala till sådana som var kvar i sin kötsliga natur. Till spädbarn i Kristus. Jag gav er mjölk, inte fast föda. Den tålde ni ännu inte. Och ni tål den inte heller nu, eftersom ni fortfarande har kvar er gamla natur. För om det finns ofördragsamhet och strid hos er, har ni då inte kvar er gamla natur och lever på vanligt mänskligt vis? När den ene säger, jag hör till Paulus, och den andra, jag hör till Apollos, är ni inte då som alla andra? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört dig till tro, var och en med den gåva han fått av Herren. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något. Bara Gud, han som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett. Men var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare och ni är Guds åker, Guds bygge. Paulus, han inleder sitt brev med att tacka Gud för församlingen i Korint. De här som har helgats genom Jesus och kallats att vara Guds heliga. Och det där är väldigt, väldigt tjusigt. Jag tänker för alla som suckar över en kristen gemenskap och tänker det är mest bara liksom, krångel och smuts och fult. Det mesta jag ser runt omkring mig, så är det ganska viktigt att uppfatta de här sakerna. Paulus kommer ju till en massa saker som inte funkar i Korint. Men han håller liksom flera grejer i huvudet samtidigt. Det här är Guds heliga. Det här är Guds folk. Det här är en gemenskap som har med Jesus att göra. Det är där han börjar. Och så kommer i vers 10, precis innan det jag började läsa nu i kapitel 1, kommer ett men. Paulus skriver till församlingen. Och vi förstår att i Korint finns massvis med problem. Här finns omoral. De går till och med till prostituerade, de här församlingsmedlemmarna. Här finns en incestuös familjesituation som ingen vill liksom ta i, utan som man duckar för. Här finns teologiska diskussioner och olikheter. Här finns avguderi. Här finns massor som krånglar, men det första Paulus väljer att adressera är frågan om schismerna, om att de delar upp sig. Varför är det så? Man kan tänka att en del av de här andra grejerna var allvarligare. Det är inte säkert att vi ska förstå att han viktar det här, men det är som att han börjar med splittringarna därför att enheten är fullständigt fundamental för det Gud vill göra genom sin kyrka. I början av det här brevet, här i texten vi läste, så använder Paulus ett grekiskt ord som heter schismata, för att beskriva det som sker. Och det här ordet, det hämtas ifrån dåtida tygproduktion, för att beskriva en bit tyg som inte går att sälja. Den har blivit skrynklig, fläckad och framförallt har den rivits itu. Och är på det hela taget oattraktiv. Tänk dig en tyghandlare på marknaden och så har ett tyg ramlat ner på marken och folk har trampat på det och det har blivit fult och det har gått sönder. Det är ett schismata. Det här är inte ett tyg som lockar köpare till tygstånden, utan det driver iväg dem istället. Och korintierna måste ha fattat den här poängen med en gång. Vem skulle vara intresserad av en Jesus Kristus som är delad, som är schismata, som är trasig, trampad på? Det är naturligtvis härifrån vi har fått ordet schism. Det kommer härifrån. Senare i sitt brev kallar Paulus församlingen för en kropp. Ni vet, det är här de här stora texterna finns om kroppsdelarna som bildar en helhet och en enhet. Jag tänker att det är fullständigt genialiskt. När vi försöker liksom pedagogiskt att beskriva församlingen med andra bilder, så är de alltid sämre. Därför att kroppen är den ultimata bilden av vad det är vi håller på med. Det är enhet och mångfald på samma gång. Vi hålls samman genom Jesus Kristus som är huvudet. Det är han som ger impulserna. Det är han som leder kroppen. En kropp. Det finns inget inbyggt problem egentligen. Det är möjligen utmanande, men det finns inget problem med att vi är olika. Det är själva poängen. Ni vet hur Paulus pratar ibland om att tänk om allt vore öra, ett konstigt kropp. Liksom. Eller allt vore öga och ingen kan påstå jag behöver inga andra kroppsdelar, utan det sitter samman i någon slags enhetlig mångfald. Vi läser en annan Paulustext ifrån Efesiebrevet där det står så här. Kapitel 4, vers 1. Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Men de uppfattade några ganska starka värdeord i den här texten. Ödmjukhet, mildhet, fördragsamhet, tålamod och kärlek. Inte precis ord som vi nödvändigtvis förknippar med dagens debattklimat, eller hur? Eller någon slags debatt eller vet du, kommentarsfält på sociala medier. Paulus, han säger i den här texten, bevara enheten. Notera det. Vi är inte kallade att skapa enhet. Det har Gud gjort. Genom anden och genom att du har blivit döpt in i Guds stora kyrka så är enheten redan given. Vi tillhör Guds folk. Genom tron, genom dopet är vi en del av det där. Och enheten är inte liksom något som vi sätter upp på någon dagordning. Hur ska vi jobba med enheten? Utan den har Gud redan gett. Och vårt uppdrag är att bevara den. Att inte hota den. För Paulus och för de andra skribenterna i Nya testamentet är splittringen därför ett jättestort problem. Om enhet har med anden att göra så blir splittringen antikristlig. Ni vet i Johannes evangeliet så finns ett långt avsnitt där Jesus håller sitt avskedstal, kapitel 14, 15 och 16. Och så avslutas det i kapitel 17 med att han ber för sina lärjungar och för alla andra lärjungar, till exempel oss. Och då ber han så här: jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Alltså, det finns en direkt länk enligt Jesus, och vi får ju gissa på att han vet vad han pratar om, mellan Guds folks enhet och liksom uppfyllelsen av Guds mission här i världen. Vi hörde ju om mission precis här. Vi har bett för mission både nära och långt borta, och den är intimt sammankopplad med att kyrkan hänger ihop. En god vän till mig som är pastor, han fick frågan häromdagen från en svenskkyrklig präst: hur funkar det här med alla frikyrkosamfund? Prästen hade lite dålig koll. Det är ju svårt att lasta henne för det. Det är ju ganska krånglig historia kan man säga, med splittringar och sammanslagningar och hit och dit och fram och tillbaka. Och han gick på där och berättade om baptister och missionare och pingstvänner och hur varenda upptäckt av någonting i Bibeln eller i kyrkans erfarenhet har lett till splittring. Och plötsligt är det som att han hör vad han sitter och säger och bara inser: det här är ju inget att imponeras av. Det här är ju något att sörja. Det är som att vi liksom gläntar lite på dörren till vår egen familjehistoria av bråk och konflikter och prestige och oenighet. Det är en ganska stökig familjeberättelse. Eller hur? Vi är ju inte först med någonting och inte heller med att bråka. Utan spänningar och i diverse frågor har ju funnits genom hela kyrkans historia. Redan i Nya testamentet, i apostlärningarna, så blir ju det här ganska känsliga frågor. Hur är det egentligen? Vilka får tillhöra Guds församling? Och då är det omskärelsen och matreglerna från Gamla testamentet som leder till att man samlas till ett kyrkomöte och funderar över vem tillhör egentligen Guds folk. Den gången hanterar man det på ett så klokt sätt. Det är fantastisk läsning att läsa Apostlagärningarna 15 om kyrkomötet i Jerusalem. Det är det som avslutas med att de säger vi och den helige ande har beslutat. Det är fantastiskt tjusigt. Men spänningarna upphör inte, utan vi ser runt om i församlingarna hur det spänner och drar mellan etniska folkgrupper och vanor och teologiska betoningar och grejer. Sen har vi hållit på så här. År 1054 delas kyrkan i östkyrkan, ortodoxa kyrkan, och västkyrkan, katolska kyrkan. Därför att man inte kan komma överens om ifall anden är sänd av fadern eller av fadern och sonen. Det är då, precis som alla andra gånger vi bråkar, så är det naturligtvis också andra saker som ligger under. Det är makt och det är prestige och det är misstänkliggöranden och grejer. Och så fortsätter det så här. Reformationen, väckelserörelserna, vi har bråkat om det mesta. Men det konstigaste ordet i familjehistoriens konflikter måste väl ändå vara ordet försoningsstriden. Smaka lite på det. Den stora försoningsstriden. Jag ska inte trötta dig med innehållet i den. Jag bara tycker att ordet stämmer till eftertanke. Vi har till och med bråkat om försoning. Enhet är inte samma sak som likhet. Tvärtom, enhet är att stå tillsammans trots våra olikheter. Vår förmåga att lösa konflikter, vår förmåga att leva med olikheter, vår förmåga att hålla samman blir ju då, givet vad Jesus har bett om, direkt relaterat till vittnesbördet om vem Jesus är. Alltså alla de här bråken och delningarna och misstänkliggörandena, de svärtar vittnesbördet om vem Jesus är. Jag kommer från Göteborgsregionen och då berättas det om hur ute på en av öarna i Göteborgs skärgård, som ju är ganska frikyrkliga miljöer, så i missionskyrkan där så är det en äldre man som tittar sina ungdomar i ögonen och så säger han, det är två saker ni ska akta er för, ungdomar. Det är synden och pingstvännerna. Ni hör ju, på en liten ö liksom. En enad kropp, en enad Kristi kropp blir en slags synlig manifestation av den treenige guden. Och motsatsen blir också sann då. Bristen på enhet i våra relationer. När vi håller på och bråkar och sparkar ut varann så skymmer det Guds härlighet. Jag hörde om en pastor som säger, nu har jag snart uteslutit alla i församlingen. Nu är det bara jag och frugan kvar. Och henne är jag allt mer tveksam till. Därför att det är precis det som händer till sist, va? Om vi ska börja kolla runt här, vem får vara med och vem får inte vara med? Den är inte tillräckligt vad det nu är. Den är för mycket. Den lever inte rätlinjigt. Du vet så här. Till sist blir det inte så många kvar. Till sist blir man ganska ensam. Inte ens frun platsar till sist. Jag hörde en story från en IFK-församling för några år sedan. En kvinna bjöd med en god vän på gudstjänst. Helt ovan kyrkobesökare. Och de är på gudstjänst, det är bra liksom, det är god musik och det är fint och så. Och sätter de sig och fikar. Och vid fikat hamnar de jämte en person som är väldigt tydlig i frågan om att vi borde välkomna människor som lever i samkönade relationer. Den andra tanten vid bordet är precis spegelvänd och blir tokig och pratar om hur viktigt det är att det absolut inte får hända. Och den här kvinnan som har bjudit med, hon sitter bara, hur kunde detta hända? här har jag liksom bett för det här, bjudit med, och så sitter vi här och så får vi den här liksom delningen mitt i kyrkkaffet. Men så säger den här medbjudna väninnan efteråt, tänk att ni kan utgöra samma kyrka trots att ni tänker så olika. Det är ju helt unikt i samhället. Och så blev det där ett vittnesbörd om att man inte har gått åt varsitt håll bara för att man inte tänker samma. För församlingen i Korint så stannar inte uppdelningen vid vilka ledare man föredrar. Utan det fortsätter in i det vi brukar citera när vi firar nattvard. Jag misstänker att det kommer att läsas alldeles om en stund, den texten. När nattvarden firas i Korint eller i Antiochia eller i Jerusalem så är det en hel måltid som äts hemma i hemmen. Och problemet i Korint var att just den här måltiden hade blivit en symbol för uppdelningen mellan fattiga och rika. Och därom någonstans blev det så tydligt vilka som hade råd och vilka som inte hade det. I ett grekiskt hem som var tillräckligt välbärgat på den här tiden så att man kunde ta emot en gudstjänstfirande församling och så tillräckligt stort då, så fanns det ofta en matsal med 8 sittplatser. Där sitter de välbärgade. I rummet utanför får det plats 30 stående gäster. Och det var vanligt att man där utfodrade de fattiga med lite enklare mat. Och förmodligen är det så här i Korint att de har tagit med sig den här seden in i församlingen. Så när kristna bröder och systrar möts för att fira nattvard så finns den här uppdelningen kvar. Några sitter och äter bättre. Och några står och äter betydligt sämre. Och på det här sättet, säger Paulus, visar man förakt för Guds församling. Och man får de mindre lyckligt lottade att stå och skämmas. Du vet, det står i den här texten så konstigt. Man ska pröva sig själv innan man äter så man inte äter och dricker en dom över sig. Och det där har vi ju läst ibland som att det är någon slags blixt från himlen som kommer ner över en människa om man inte är på det klara med vad för sorts måltid det här är. Men det där är en fördelningspolitisk text. Han säger i nästa stycke, det är inte så konstigt att det finns så många sjuka och till och med avlidna bland er. Tänk om det är så enkelt att de faktiskt svultit ihjäl. Jag är inte säker på att det har kommit någon ängel med något svärd och liksom dömt vem som är värdig vid nattvardsbordet. Det är en fördelningspolitisk text och det blir en förfärlig bild av församlingen. De ser ut precis som utanför kyrkan. Vi har ju ibland fått för oss att polariseringen, striderna, våra villkor för att vara med i en viss kyrka eller ett visst samfund visar på hur radikala vi är i vår efterföljelse. Vi vill bli en motkultur genom att inte tillåta vissa saker i församlingen eller i samfundet. Det är då vi är trogna mot evangeliet. Men risken är att det blir precis tvärtom. Vår polarisering visar att vi inte har med Jesus att göra. Utan snarare blir en bild av vår samtid. Så det var det stod i texten vi läste innan. Ni lever kvar på ett vanligt mänskligt vis. Eller i kapitel 1 så stod det. Nej, det var nog i kapitel 3. Ni blir som alla andra. Det här tror jag är kyrkans utmaning i vår tid. Vi tror att vi blir så radikala genom att skjuta ut dem som inte är exakt som oss själva. Men precis så påminner vi om vår polariserade tid. Vi måste gå en annan väg. Slutligen, finns det då aldrig några skäl att dela upp sig? Ja, men vi återkommer nog till det lite under våren. Men den lilla hinten är, jo, det skulle det kunna göra. Men idag stannar vi vid skönheten i mångfalden. Att vi alla gemensamt utgör Guds folk och familj. Och att vi när vi kämpar med de här grejerna, när vi krånglar med att vara kyrka tillsammans, alla åldrar, bakgrunder, socialgrupper, politisk färg, erfarenheter, you name it. När vi håller på att krångla med de här grejerna, vilar vi i Jesu förböner. Jag ber att de ska vara ett så att världen kan tro. Amen. Vi ber tillsammans. Herre Jesus Kristus, tack för att du är här hos mina bröder och systrar i Brokyrkan. Tack för allt gott du gör i den här gemenskapen. Fortsätt att binda dem samman med andens enhet. Därför att du är den gemensamma nämnaren i det här rummet. Fortsätt ditt goda verk och hjälp oss som kyrka att vara ett så att världen kan tro. Amen.